Podplay.
Alltså, jag har på sistone insett att jag har ett väldigt stort så kallat ilandsproblem. Och det här är egentligen inget problem alls, tror jag. Eller det är inte. Och det är verkligen ett problem som jag lätt skulle kunna lösa. Men tror fasen att jag gör det. För jag skjuter ju upp på det där hela tiden. Det där med att köpa linser. Alltså då menar jag linser i ögonen. Så var beredd på lite wine about it här utan något vin inblandat förstås, men jag är alltså närsynt och har blivit mycket mer närsynt den senaste tiden tror jag också, så att jag ser allt väldigt, väldigt suddigt på distans. Och eftersom att jag varken kan ta tag i att någon gång fixa mina glasögon som hela tiden liksom glider ner på näsan så fort jag tittar neråt med huvudet, eller att jag som sagt skjuter upp på det här med att köpa nya linser eller ens sätta i linser när jag väl har dem, så blir det alltså då att jag automatiskt går runt ute i allmänheten på stan och så vidare med min dåliga syn. Och förut så tänkte jag så här, men det är ju skitnice egentligen, för att då kan jag ju gå runt där på stan för mig själv och slippa hälsa på folk som jag inte egentligen vill hälsa på. Kanske så här någon bekant person som man bara känner nej, jag orkar inte. Men sen har jag också samtidigt kommit fram till att fan vad otrevlig jag måste verka vara för de som faktiskt kanske ser mig gå runt där i min närsynthet på stan. Och så försöker någon kanske le mot mig, få kontakt med mig, vinka till mig eller hälsa på mig, någon så här bekant eller någon som jag känner, eller någon som känner mig på något sätt. Och så går jag bara förbi som värsta liksom ice cold bitch typ och och inte ler ett dugg, för jag har hört att jag har så här resting bitch face också när jag går för mig själv, alltså att jag ser väldigt allvarlig ut när jag är ensam. Och det är inte så himla trevligt, för det är verkligen så att jag, om jag ens tror kanske att någon tittar mot mitt håll eller så, så bara tänker jag att ja, men den där personen, den känner jag ju inte ändå, så varför ska jag vinka tillbaka till den här personen? Men sen med min närkänthet, who knows, det kanske jag gör. För du har säkert varit med om den här situationen någon gång. Okej, någon vinkar eller säger hej, du är ute på stan eller någon offentlig plats så. Och så tror du att de säger hej till dig. Så du säger ju hej och vinkar tillbaka eller vad du nu gör. Och då märker du sen till slut att shit, fan, åh, det var ju personen bakom mig som den här personen vinkade till. Varför vinkar jag ens den här personen? Jag känner ju inte ens den. Vad håller jag på med? Vad gör min hand? Och den situationen vill jag inte vara med om. Så därför så går jag runt och vinkar inte alls istället tydligen. Men hur som helst, det roliga är att när jag drack så hade jag liksom inte brytt mig ett skit, rent ut sagt faktiskt, om jag råkar hälsa på någon som inte hälsade på mig eller som inte känner mig. Utan jag hade liksom bara gått runt och hälsat på allt och alla hela tiden. Och förmodligen varit ganska jobbig också mot främlingar som ville vara i fred. För jag minns väldigt många utekvällar som jag har fått flashbacks ifrån. Så här blöta utekvällar, du vet, de klassiska. Och då har jag, mellan minnesluckorna så har jag kommit ihåg att jag har liksom hittat ett random gäng eller något par eller någon random person som jag bara så här sprungit på och bara känt för att den här ska jag berätta allting om mitt liv för. Jag ska lägga mig i det här samtalet, jag ska börja prata med mig själv och berätta mina innersta hemligheter typ. Och jag vet att jag så här, i min berusning också många gånger säkert har märkt att de här personerna tycker att jag är väldigt oskön eller till och med asjobbig och förmodligen väldigt konstig också. Men det har inte jag brytt mig om, utan jag har bara så här fortsatt att babbla på om det som jag vill prata om. Som att de är mina liksom, psykologer eller något. Och sen så bara vinglar jag vidare när jag har tröttnat på de här främlingarna. Och när jag har gått så tänker de säkert, stackars för fulla tjej. Ja, det här är ju ingenting jag saknar direkt. Alltså mina fyllebeteenden. Och framförallt så saknar jag verkligen inte den där skammen som alltid kom med dem dagen efter. Eller ja, ibland också flera dagar efter, flera veckor, månader ibland till och med. Och Även fast jag samtidigt vill bli bättre på att bara hälsa på folk som vinkar utan att kanske fatta vem det är eller se vem det är. Eller vara rädd för att jag ska skämmas, för att det ska bli fel eller du vet sådär. För det kanske är till mig de vinkar. Och om det inte är det så har jag i alla fall gett dem ett leende istället för att ha rådissat någon. Eller hur? Och det är ju faktiskt bättre. Men så istället för att dricka bort skammen så försöker jag också lära mig samtidigt att skam och att göra bort sig, det är faktiskt en del av livet och det är helt okej. Och det är väl kanske det enda beteendet från fyllan som jag faktiskt på något sätt vill försöka få in i min nykterhet. Alltså att inte vara så jäkla brydd över att göra bort mig eller vad andra ska tycka. Fast samtidigt kanske inte på ett så här gränslöst sätt förstås som jag kanske gjorde förut. Eller så kanske jag bara samtidigt får acceptera att ja, mitt sanna jag, mitt nyktra jag, det är en person som är försiktig. Som inte går fram och pratar med vem som helst, som inte hälsar på vem som helst. Och som inte vill göra bort sig. Och det måste väl ändå också få vara okej, eller hur? Men visst är det just det som är så svårt när den här snuttefilten alkohol försvinner. Vi har liksom inte någon filt längre att gömma oss bakom, utan nu är vi plötsligt där helt ensamma, helt råa i vår nyktra flärd. Och samtidigt ska vi i allt det här också ta reda på, ha, vem är jag utan den här snuttefilten ens? Vem är jag nu? Och det här med identitetskris, ja, det är just någonting som vi ska fördjupa oss mer i idag. För dagens gäst är Karin Svensson. Hon har skrivit boken Dags att nyktra till. Och det är en självbiografi om hur Karin då försöker att hitta stöd för att sakta men säkert förändra synen på både sig själv men också sina gamla fördomar om alkohol och drogberoende. För går det liksom att vara nykter på en AV helt plötsligt? Och hur kommer vännerna att reagera på att jag är nykter? Måste man bli religiös nu helt plötsligt? Ja, det här är frågorna som hon ställer sig i boken bland annat. Och eftersom att Karin faktiskt bara drack på helgerna och aldrig ensam och hade ett jobb och allt det där, så kunde väl inte hon vara alkis för den delen. Det var så hon resonerade innan hon blev nykter för några år sedan vid 65 års ålder. Men det här ska hon få berätta mer om själv i sin livshistoria som hon ska dela med sig av. Så varmt välkommen, underbara Karin Svensson. Alltså det är så kul att vara här med just dig, Karin. För jag måste säga det till dig som lyssnar att du är, när jag tänker på början på min nykterhet, så är du så mycket början på min nykterhet. Ja. Eftersom att du var på liksom mina första 12-stegsmöten de första månaderna.
Ja, och jag kommer ihåg dig.
Och du gör det.
Ja,
och
vad fint.
Och jag kommer verkligen ihåg så här, vilken värme och ditt leende och allting. Man var, åh, jag vill ha mer med Karin att göra i mitt liv. Det är så fint.
Ja. Hur kände du dig själv då? Var du rädd?
Åh, livrädd. Ja. Verkligen. Men jag kommer ihåg att jag var inne i en så här upptäcktsresa för att hitta möten som passade mig. Mm. Och sen så hittade jag just till det här mötet. Mm. Och sen var du där såklart på mitt första möte. Och jag kände direkt bara, ah, det är här man ska vara.
Ja.
För att det finns ju så många olika typer av möten. Och det är därför man, jag tycker ju att har man bara testat ett och inte tyckt om det, så ska man nog testa fler.
Absolut.
Ja, men så fint att du är här.
Ja, tack.
Men jag tänker, vi har ingen tid att förlora, så att det är liksom bara att direkt hoppa in i tidsmaskinen.
Yes.
För min första starka fråga är ju den klassiska, din första fylla. Hur var den?
Ja, det är så jäkla kul att du frågar just det. För jag kommer inte ihåg det.
Är det sant?
Ja, och det är inte för att jag inte kommer ihåg det för att jag fick minneslucka. Det var inte så. Utan jag har alltså hållit på och tänkt och tänkt och tänkt. För det är så många som säger just, oh, jag glömmer aldrig den första gången jag var 12 år eller jag var 15 år. Och det, då hade jag hittat hem. Men jag kan inte komma ihåg när det var. Jag förstår att det var någon gång kanske vid 12, 13, 14, 15 års åldern. Men jag vet inte. Och jag vet att det förmodligen var typ mellanöl som det fanns på den tiden. Och jag, det var ju liksom bara en del av att tro att man börjar bli vuxen, så att säga, göra något busigt som man egentligen inte riktigt fick då.
Plus att du växte upp i studentstaden Uppsala, ja, så ja. Där är det väl ännu mer så här, bara det bara är där,
ja.
Kan jag tänka mig.
Ja, det var inget konstigt, alla gjorde ju det liksom.
Och du bara gled med i det där, ja. Utan att ens tänka efter.
Precis.
Ja, intressant. Men sen så blev du vuxen i alla fall?
Jag blev ju...
För du sitter ju här.
Ibland undrar jag om jag
är... Försöker göra en snygg övergång, det går sådär. Men liksom, du lämnade ju Uppsala, flyttade till Stockholm.
Då var jag 26-27 någonting när jag flyttade till Stockholm.
Ja. Och kom in i mediebranschen?
Ja.
TV till och med?
Ja, inte riktigt. När jag var 26 då började jag jobba på ett jobb i Stockholm. Det var först när jag var 33, när jag hade bott i Stockholm ett tag, som jag började vara med i starten av kommersiell TV. Och det var ju här 1987, nyårsafton. Det var ju jättelänge sedan nu.
Och hur var liksom drickandet under i liksom ung vuxen ålder och sådär?
Ja, och då var det blir som du säger där med mediebranschen, för även innan då TV-kanalen där, så hade jag jobbat internationellt och jag hade jobbat i film, inom filmindustri och liknande. Och då ingick ju mycket så här representation och sådana saker, så det var ju relativt nytt för mig. Och då skulle man ju liksom vara duktig och behärska sig. Så det var ju en annan typ av drickande än det här partandet som jag var van vid i studentlivet i Uppsala. Men representation var ju en sak. När jag var ledig på helgerna sen så var jag på krogen igen. Och hur jag gjorde när jag flyttade till Stockholm när jag inte kände någon, det var att jag tog en taxi, frågade taxichauffören: vart ska jag ta vägen om jag vill lära känna folk? Och han körde mig till en pub. Och på den puben var jag sen, liksom hängde och lärde känna folk. Och byggde upp en bekantskapskrets liksom utifrån kroglivet helt enkelt.
Det säger så mycket också liksom, att han körde dig till en pub om vår svenska alkoholkultur. Att det är klart att det är där man träffar folk. Vart fan annars ska man träffa folk? Liksom?
Å andra sidan kanske jag tog taxin på kvällen, så det är kanske inte så...
Nej, det var inte så konstigt kanske.
Nej, det var ju liksom inte på förmiddagen, var ska jag ta vägen om jag ska träffa folk.
Nej, okej, okay, men ändå. Ja. Och men att det liksom är det som vi förknippar så mycket oftast med att träffa nya människor, eller om man ska träffa någon, alltså någon dejt, eller alltså vänner överlag. Alltså, vad fan ska man annars träffa folk om? Nu finns ju Tinder och andra sådana saker, men på den tiden så fanns det liksom
på
inget.
På den tiden, på 1900-talet.
Ja, på den gamla, vad säger man, historiska tiden. Ja. Ja, då fanns det ingenting sånt. Oh. Men alltså, och då gick du in, du kom alltså med den här taxin, blev körd till en speciell pub som den här taxichauffören hade valt åt dig, ja. Och kommer in och bara, nu ska jag lära känna folk här.
Ja, men typ. Jag menar, och det var jag ju liksom van vid från Uppsala-tiden, att man gick ju pubban och hängde och babblade med folk. Liksom. Och då, det gjorde man ju, för man blir berusad och då babblar man ju med folk. Mm. Så jag byggde upp, det gjorde jag verkligen. Många av mina kompisar som jag har kvar fortfarande är liksom... tjejkompisar är ju från att jag träffar på den tiden redan. Och sen har min bekantskapskrets alltid byggts upp via krogen. Liksom.
Mm. Och du kände aldrig när du var bak, så bara, åh fan, inte igen att jag hamnat här, eller ångest? Eller, alltså.
Nej, och det här är så intressant att du använder ordet ångest, för det är ju också någonting nu i nykterheten. När man går på 12-stegsmöten och så vidare, så hör man ju många prata om den här ångesten och det här svarta hålet och vad det är. Och jag liksom försökt rannsaka mig själv. Har jag aldrig känt ångest, eller är det att jag förtränger att jag har känt ångest? Men jag tror ändå att det handlar lite grann om att jag var lite sån som bara sprang på, ryckte på axlarna och tänkte, jag var fan, lite, liksom, lite knas blir det, ingår väl. Och så, ja... Eller som jag också ibland gjorde, jag helt enkelt sov bort dagen därpå, och då hade man ju inte tid att känna någon ångest. Och jag hade inget dåligt samvete för att jag sov hela dagen därpå, för jag jobbade ju hårt i veckorna liksom.
Och då är du ju license to chill,
ja,
brukar jag typ säga, mina bakisdagar.
Ja.
Ja. Man jobbar så. Men då låter det så, för att du jobbade skithårt i veckorna och liksom var alltid igång hela tiden. Och på helgerna då var det paus, och då var det festa loss liksom, vara partytjejen. Och då är det klart som fan att man inte har tid till att känna någonting.
Nej, det är
egentligen.
Sant. Ja.
Eller när man sover bort, liksom, baksmällan.
Exakt.
För att det var ändå så att när du drack att det blev det för mycket, alltså det var ändå så att
ja, men det kunde det nog, det började det nog bli då. Jag kan inte komma ihåg att det blev det kring liksom gymnasietiden och sånt, men det blev det säkert också, så har jag väl glömt det med. Men ju, det här med att det blev någon minneslucka lite då, det var liksom, jag tror att jag bara tyckte att det ingick väl, typ. Jag såg inte någon fara med det, jag tänkte att det får väl alla. Jag var inte oroad egentligen. Men jag ser också när du säger det här, jag jobbade hårt i veckorna som du säger. Det som jag har analyserat efteråt, som jag kan se, är att jag ständigt har sökt kickar på olika sätt. Och jobbet var lika mycket kick. För här skulle jag ju då, mitt jobb var inom sälj. Och jag skulle, både jobbet innan tv-kanalen och under tv-kanalen, så handlar det om sälj. Och det är ett slags kicksökande också, att göra bra affärer, att slå säljrekord och att jobba hårt, vara duktig, få beröm över att man var duktig och så vidare. Så det är som att jag sprang hela tiden.
Mm.
Sprang efter resultat, sprang efter kickar i form av välbefinnande eller ja, liknande.
Det låter utmattande egentligen.
Ja, jag kan bli ganska trött när jag tänker på det numera.
Ja, ja, men då, ja. Men då blir ju pauserna med alkohol helt enkelt. Och sen så på något sätt så kan man fortsätta sen veckan efter igen.
Ja, men å andra sidan så hör man ju också människor som använder drickandet för att varva ner. Mm. Det vill säga kanske ta det som lite lugnande, ska jag säga. Men så var det ju aldrig, så var det ju inte, utan det var ju mer kick, alltså. Ska jag må bra, ska jag må ännu bättre.
Ja, förstärka,
ja, förstärka
det, alltså, den här,
ja,
härliga känslan. Ja. Men sen så fortsatte det här. Du levde single life i Stockholm,
ja,
helt,
ja,
enkelt.
Ja.
I hela 30-årsåldern typ.
Ja, jag hade haft ett förhållande i Uppsala. Det var det enda manliga förhållande. Ja, men det enda samboförhållande som jag hade haft.
Mm.
Och när jag var i Uppsala och gick på krogen, ja, då var ju, det var lika mycket missbruk av att jag träffade eller hade olika relationer. Mm. Men aldrig något stabilt liksom. Utan igen, det var jobbet, utlandsresor med jobbet och så var det krogen och så där gick det i ett på något sätt. Så när jag började bli 39 och ett halvt, 40 typ, så tänkte jag, men herregud, var är mannen i mitt liv? Jag vill ju ha barn, kom jag på lite sent, ska man ju lugnt säga. Men jag var liksom, stannade kvar i det här busandet, drickandet och
tänkte
party.
Tänkte du på barnfrågan någonting under det? Eller fanns
Nej,
det ens på kartan?
Utan det var väl mer, ja, men jag brukade skämta och säga så här att ja, de säger ju att när man som minst anade, då kan man träffa någon. Och jag gick där och som minst anade det hela tiden, men jag träffade aldrig någon. Så, men sen liksom helt plötsligt så stod jag där och insåg att just som tjej då, när man är, som sagt, jag var 39 och ett halvt.
Ja, biologiska klockan tickade där.
Ja, liksom. Men eller hur? Mm. Och att jag hade längtat efter barn, det var självklart för mig. För det var ända sedan jag var typ 15 års ålder. Jag har alltid älskat barn och jag har alltid tagit för givet att det ska bli så. Men det är som att jag sprang på och glömde bort och var inte seriös nog, eller vad ska jag säga.
Åren bara gick helt enkelt.
Ja. Och så var det vid ett tillfälle som jag var på Hawaii av alla ställen och såg ett amerikanskt tv-program där man pratade om singlar som inseminerade sig. Och det här var alltså 1995. Det här,
wow,
är ju skitlänge sedan. Och jag tänkte, gud, vilken bra idé. Det ska jag göra. Så då fick jag ju helt plötsligt ytterligare någonting att springa efter. Det vill säga ett nytt projekt. Ett nytt liksom problemlösar uppgift att ta hand om. Bara det att det fick man ju inte göra i Sverige.
Mm.
Och vi tänker att det här var 95, så kunde man inte googla särskilt mycket heller. Det fanns liksom,
just
man googlade
det
inte.
Gud, det är så svårt att
man
tänka sig nu.
Man faxade och man ringde och grejer.
Fy fan vad jobbigt.
Ja, eller hur? Men i alla fall så på något sätt så fick jag reda på att i Danmark kan man göra det här. Så jag satte igång mitt livsprojekt och tänkte att nu ska jag bli mamma. Och efter tre försök så fick jag tvillingar.
Hur var det att få reda på att man skulle få tvillingar? När man tror man ska få en bebis? Det har jag tänkt mycket på nu när jag är gravid.
Ja.
Jag tänkte på min första ultraljud. Jag bara, tänk om det är två personer där inne, för det blir så stor skillnad,
ja,
tänker jag.
Ja. Och jag, ja men vadå, jag har alltid varit sån här all or nothing människa, det vill säga all in eller liksom annars kan det vara. Så att då tänkte jag, ja men då är det väl meningen att jag ska få två, vadå bara ett barn? Ja, nej men jag kan skämta om det efterhand. Det är klart att från en början så var det, alltså jag blev jätteförvånad, för att jag tog ju ett ultraljud relativt tidigt, det gör man då för det var ju provrörsbefruktning och då gör man det tidigare i graviditeten, och så fick jag veta att det var två år. Det första jag tänkte, men gud vad ska mamma säga? Så jag sa ingenting till mamma.
Åh, vad gulligt på något
ja,
sätt.
Ja, precis. Men sen blev det verkligen två. Och mina söner, det blev det alltså två killar, de kom 8 veckor för tidigt. Och, men jag menar, jag var ju så stolt över att ha klarat av det här fantastiska projektet och tänkte att ja, men en man hinner ju träffa sen, så att då kan ju mitt barn, som jag först trodde, mina barn var ju sen, då kan jag ju träffa någon senare, kanske de kan få en pappa, eller barnet kan få en pappa sen. Men så blev det aldrig.
Nej.
Nej.
Men du fick dina söner.
Då fick jag mina söner.
Men under den här graviditeten då, hur var, alltså, saknade du att dricka då? Och såna saker, eller hur?
Nej,
var det liksom,
alltså, för mig var det självklart att då är man nykter. Och tittar jag tillbaka kan jag ju se att jag hade ju förmodligen inte utvecklat alkoholismen ändå. För då skulle jag ju tyckt det var jobbigt och skulle ha haft ett sug till exempel, kan jag tänka, gissar jag. Så jag, för mig var det så självklart att ska man bli mamma, ja men då skulle jag helt plötsligt bli världens bästa mamma liksom, och då dricker man ju inte, var min självklara tanke. Så det var inget konstigt, eftersom drickandet för mig hörde ihop med party och ut på krogen och inte dricka för mig själv, så var det heller inget konstigt, för jag var ju gravid, så vem går på party eller på krogen då? Så ja, nej, det var självklart för mig att vara nykter. Och jag var väldigt stolt över att ha fått mina två fantastiska killar. Liksom. Det var verkligen häftigt. Det var nog mer folk runt omkring som oroade sig, hur ska du klara av det här nu? Och jag tror att i det skedet, här började jag kanske när de, vad kan de ha varit? 3, 4, 5, jag vet inte. Jag började ett tablettberoende här. Jag tror, här började jag någon slags självmedicinering. Liksom tyckte det var jobbigt att vara ensamstående tvillingmamma, men hade ingen rätt att gnälla, för jag hade ju ändå, var så stolt över, och jag älskade mina söner och så vidare. Så att det här var, det var väldigt ensamt. Jag kunde titta på mig själv i spegeln och tycka att jag var en jäkla knarkare som använde de här smärtstillande tabletterna, missbrukade dem liksom. Och så försökte jag försvara mig med, men jag tar dem ju bara först när jag har lagt dem på kvällen och sådär. Och så hade jag perioder där jag, nej men nu måste jag sluta, så här kan jag inte hålla på. Och så slutade jag cold turkey, eller vad man ska säga. När de blev större och då började vi åka mycket på såna här utlandssemestrar, såna här all inclusive, och även där då kunde jag tillåta mig att dricka, för då var vi ju med andra föräldrar och andra barn till exempel på såna här hotell, men aldrig om jag var ensam med dem. Så jag hade ju mina moraliska gränser liksom, som sen senare i livet började röra på sig en hel del.
Så du satte upp vissa regler för dig själv?
Absolut, typ. Ja. Vad som var moraliskt rätt. Liksom.
Just det. Och då var det okej att göra på det här sättet.
Ja.
Men de här, vad var det för tabletter?
Det var såna här citodon och såna här som är morfinbaserade. Det heter något tjusigt på missbrukarspråk.
Ja, jag fattar.
Ja.
Som du hade fått utskrivet då?
Ja, och på den tiden hade man ju inte heller samlade journalsystem. Så jag gick ju till olika läkare och påstod att jag hade ont någonstans, för jag inte vet vad jag i ryggen eller vad jag hade, jag kommer inte ihåg. Men det var väldigt, där hade jag verkligen mycket skam. Och så där kan jag också känna igen när människor på möten pratar om alkoholismen, där de har druckit till sin ensamhet, så känner jag igen, det var så jag gjorde med tabletterna och den skammen. Men 2007 slutade jag. Då var mina söner 11 år. Och jag var själv 50-årsåldern. Och det är jag jättestolt över att jag fattade det beslutet.
Och det var helt på egen hand?
Det liksom. Var på egen hand. Jag tog hjälp. Jag vände mig till vården ändå, för det fanns någon sån här återfallsprevention.
Mm-hmm.
När man fick lite akupunktur och man var i grupp och så vidare. Men det var verkligen, där hade jag verkligen bestämt mig att det här skulle jag inte hålla på med, det här var verkligen ett missbruk. Och jag kommer ihåg också att jag sen bara något halvår senare, precis när jag höll på att avsluta den här uppföljningen, så fick jag en cancerdiagnos. En blodcancer. Och då kommer jag ihåg och jag tänkte, gud vilken tur att jag slutat med de här smärtstillande tabletterna. För jag liksom förstod att det skulle jag kunna ha fortsatt och använt som dämpande, tröstande. Men jag hade inte en tanke på att alkohol skulle vara problem. Så nu pratar vi om 2008 och då är jag ju alltså 50 plus ungefär. Och sen fortsätter jag när porkarna blir liksom lite mer tonåringar, ja men då kunde ju de klara sig själva lite mer och då började jag uppta mitt liv med polarna ute på krogen igen, liksom gick tillbaks till samma krog som taxichauffören hade skickat mig till.
Så det blev mer det här sociala livet som kom tillbaka igen när du inte hade barn att handla på samma sätt,
exakt,
som du kanske hade,
exakt,
haft innan. För att det låter som att innan då när barnen var små så var det som att du skulle vara den här duktiga mamman, ja, som inte ska klaga. Och det här jag är rädd för själv nu när jag skulle mamma också, ja, att det finns en sån grej i vårt samhälle att vi ska vara de här supermammorna, ja, som ska klara alltihop. Vi ska inte klaga för vi ska ju vara så glada över att vi får barn, vilket vi är, ja, såklart. Ja. Så det är så dubbelt, men samtidigt så kanske man mår dåligt av, alltså det är så mycket hormoner som sprudar överlag, ja, när man precis har varit gravid, ja, också. Och det blir ju en stor stress och press att vara den perfekta mamman på också. Verkligen. Och du hittar ju den perfekta, inom situationen, lösningen. Tabletter som, ja, kan få dig att bara
domna bort på kvällen. Typ.
Precis. Ja. För jag bara fråga om de tabletterna innan vi går vidare. Bara, alltså när du fick dem utskrivna första gången, var det smärta i kroppen? Då
var det det.
Det var det.
Ja.
Och då hade du det på riktigt liksom, och märkte att det här ger ju en jättenice effekt. Ja. Okej, jag fattar.
Det är läskigt verkligen. För jag vet många som säger, det kan ju inte jag ta mer än en tablett. Då blir jag ju alldeles... Ja, men det var ju, de säger, då blev jag alldeles dåsig, eller vad de beskriver för någon. Ja, men det var precis det.
Det var det du ville åt. Det var det du ville åt. Ja. Men sen så kom det sociala livet tillbaks,
ja,
och därmed,
ja,
bästisen
så kom
alkoholen
igen. Och då hade jag ju visserligen haft en paus några år, eller vad ska jag säga, i alla fall. Bara det att jag kunde ha ett barskåp hemma som stod orört, det är liksom, det är, ja. Ja, det gick åt senare, kan jag lugnt säga. Nej, men och det är väl det här också, jag har lite svårt att riktigt se hur och när det övergick till att vara alkoholism, för att jag hade ju så mycket fördomar kring vad alkoholism var. Och just det här att alkoholism, det är ju någonting, eftersom mina föräldrar inte hade alkoholism eller drack särskilt mycket alkohol, ja, men då kunde ju inte jag vara i fara. Jag visste inte att man kunde dricka sig till alkoholism. Jag trodde så länge jag inte hade blivit det hittills så var det väl ingen fara liksom, typ. Och igen det här gammalmodiga över att man tror att det är de på parkbänken.
De som inte har någonting kvar.
Ja, som inte har någonting kvar. Och jag menar, jag hade ju ett jobb, jag hade ju startat ett företag, gjorde jag ju då i samma veva som jag slutade med tabletterna. Så att, vadå? Det var väl, ja, det fanns inte på kartan just då.
Jag frågar, vad hände med blodcancer? Du blir friskförklarad?
Nej, det är en sån som inte går att bota. Men jag hade otrolig tur att få vara med i en forskningsstudie med cancervacciner. Och man vet än idag inte om det var det som hade betydelse för att mina värden är stabila sedan dess.
Wow, jag får gåshud.
Ja, jag med. Så det kan vara vaccinet eller det kan vara ändå. Men jag har fortfarande kvar sjukdomen, men jag behöver ingen behandling just nu. Utan jag tar fortfarande prover och sånt. Men det är helt otroligt.
Wow.
Och vem vet, det faktum att jag sen senare slutade med alkoholen kan jag påverka positivt också. Ingen aning.
Det är bra att inte experimentera med den grejen och se vad som hade kunnat hända med alkohol, mer alkohol i livet. Ja, okay.
Så att det här, man kan säga så här, vad som hände sen då, det var ju att mina söner, när de var 20-21 typ, så var det ju dags för dem att börja flytta hemifrån. Och då bodde vi i en hyresrätt och då bytte vi hyresrätt. Alla fick vi varsin lägenhet. Och då var det som, vi flyttade hemifrån allihopa. Även jag. Så att helt plötsligt, jag hade ju redan påbörjat egentligen att återgå till mitt partyliv lite grann med polarna, eftersom de var ju så pass liksom vuxna ändå. Men jag menar, när jag sen flyttade hemifrån, det var bara jag och katten. Då kunde jag ju liksom verkligen totalt gå tillbaka till partylivet.
Ja, det var ingen som, annan som var där och höll koll på dig då? Liksom,
eller och jag hade mitt egna företag. Jag drev det hemifrån. Jag hade kundbesök som jag kunde göra hos kundernas, på deras kontor och så vidare. Så jag kunde lägga upp min tid hur som helst. Jag hade redan lovat mig själv att när jag blir företagare så ska jag inte ha några möten före klockan 10. Och det var ju igen för att kunna parta om jag ville liksom och ja. Men det var fortfarande ändå mer att det här att jag drack på helgerna bara och inte i veckorna. Och så kröp det väl in någon onsdag någon gång kanske. Men utan vad som egentligen hände och när det blev min vändpunkt kan man säga. Det var inför 2020. Då skulle jag fylla 65 bast. Och då hade jag sagt till mig själv och andra att det här året 2020, då ska jag go with the flow. Jag ska bara ta vara på livet och göra vad fan jag vill, typ. Vilket inkluderade ju såklart att fortsätta festa med polarna. Liksom.
Of course. Ja.
Men vad som hände var ju ett litet hack i skivan, eller vad man ska kalla det för. Pandemin kom ju. Och det var precis... Jag fyllde alltså 65 den 13 mars 2020. Och hade världens party på en nattklubb.
Ja, det var ju verkligen så här i grevens tid som du har nått den festen också.
Och det var, grejen var ju att det var liksom, jag hade bjudit in jättemycket folk, jag hade en stor bekantskapskrets och 40 pers tackade nej. För att då hade man ju börjat prata och varnat om liksom vad det som skulle hända. Och jag hade då skämtat och sagt, ja men om vi bara använder sån här handsprit i både strupar och händer så kommer det säkert gå bra. Jätteroligt liksom. Så vi blev ju 20 pers eller någonting som firar min födelsedag på den här nattklubben.
Det var ändå många 20 pers, ja, det var ganska många.
Det måste man ju säga.
Ja, och då under pandemin blev det, alltså hela pandemin blev ju egentligen vändpunkten.
Ja, det
för
blev
dig.
Det.
För vad var det som hände?
Alltså för det första den 65-årsdagen där när jag på nattklubben så vaknade jag upp dagen därpå och visste inte hur jag hade kommit hem.
Den är jobbig.
Och det här började bli allt oftare. Alltså det hände ju på, när jag var 30 också och sådär. Och så hade vi hört den där pausen då som sagt som morsa. Men det var som att jag kom tillbaka. Och de säger ju det att, alkoholism är ju en progressiv sjukdom som bara blir sämre, inte bättre. Och det kan man ju verkligen säga. Jag började ju liksom igen från där jag slutade. Och det var också så att man varnade ju om att man skulle inte kunna gå på krogen längre i stort sett. Och jag började liksom skåla med syrran via WhatsApp liksom och du vet så här videosamtal ungefär som att då var det okej, okay, för då det var ju liksom socialdrickande, då drack jag ju visserligen hemma men det var ju inte i min ensamhet. Alltså jag hade så mycket tok för mig och jag tänker fortfarande att det var ju mest ändå helger jag drack och inte i min ensamhet. Jag drack ju inga bag-in-box, då är det ingen fara.
Alltså det är återigen de här reglerna som vi alla har satt upp för oss själva, att så här, om jag följer det här så är det okej, okay. Om jag gör så är det okej, okay. om jag inte dricker själv, men då kan jag ju inte vara alkoholist, alltså då är det inget fel för mig. Så jättesmart att sitta med videosamtal istället.
Ja.
Han hittar de där lösningarna liksom.
Och det, jag älskar det här Sara, att vi kan garva åt det.
Det är
och det är
skönt.
Också en del av tillfrisknandet från, eller det pågående tillfrisknandet när man väl fattar beslutet att bli nykter. Det är ju det här att kunna garva åt eländet, för det är jättesorgligt.
Och det är jättehemskt när man är mitt i det också, för det är inte som att man ser då vad man håller på med. Alltså det är inte som att det var tydligt för mig att liksom, alltså tänka om jag bara dricker öl så är det okej.
Okay. Nej.
Så länge jag håller mig till öl så är det okej, okay, men jag blir fortfarande dyngrak på öl också, men jag hade ju inte druckit sprit i alla fall och inte blivit så full som jag hade blivit på det.
Nej, men precis. Och det här med hälften vatten, hälften vin, jävla hur mycket vatten jag drack. För att liksom, ja. Och jag tackar då pandemin, och det låter ju, pandemin det var jättehemskt för många, jag måste säga, såklart. Men för min egen del blev det vändpunkten, för mina moraliska gränser började förflyttas och det blev inte kul längre. Och under sommaren där 2020 så var det väl att jag började se det här så smått, sakta men säkert. Det blev ju mycket liksom vinpicknickar med polarna, lite grann sådana där grejer man gjorde, för att man kunde på krogen kunde man vara max 8, eller jag vet inte, då är ju massa riktlinjer och grejer och sånt där. Så Så det blev liksom lite jobbigt. Och då under sommaren 2020, då läste jag ett inlägg på Facebook av en av mina kollegor från TV-tiden. Som hon skrev någonting om att hon hade varit nykter och hon firade typ om det var 8-9 år eller någonting. Men det var en mängd antal år i alla fall. Och jag tyckte, gud, så fan vad coolt. Så börjar ju liksom någon tanke lite grann att fasen jäklar, det är en viss cool faktum med det där. Vågar hon så kanske och så vidare. Och sen släppte jag väl det i alla fall då och gick vidare i förträngelsen eller något sånt där. Men sen någon gång i oktober, då hade ju syrran och jag skålat ibland via FaceTime som sagt och babblat. Och, alltså det är så kul, jag har kvar de här gamla dialogerna och de här, en del av de här filmerna. Alltså det är så pinsamt, men så roligt samtidigt mitt i alltihopa idag.
Bra som påminnelse att ha det när yes. man ska påminna om varför man inte håller på med skiten längre.
Ja men det är verkligen så. Men i alla fall då bestämde vi oss för att vi skulle ta en vit månad. Och det har vi ju hört för hur bra det är. Men då tyckte vi det var en fantastisk idé.
Man gör ju ofta det alltså.
Ja. Och jag menar,
sen ska jag säga att det kan vara ett bra startskott för många.
Absolut.
Att börja med en vit månad. Absolut. Så det är absolut ingen waste of time.
Nej,
så.
Nej. Och vi ska inte skratta. Alltså det betyder ju också att det är fortfarande många som gör så. Och det är ju för att vi tänker, när vi tar en vit månad så tänker vi att vi renar kroppen, tycker vi. Och vi tycker att vi vill bevisa för oss själva att vi kan vara utan. Det är nog inte så farligt ändå. Vi renar kroppen och sen kan vi få ta en liten drink igen och sådär.
Precis, alltså det är det som blir, det är därför vi skrattar åt både du och jag, ja, tror jag, för att lägga ord i mun på det. Men att det är ju för att, för mig användes ju de här vita perioderna för att, som du säger, bevisa för mig själv att jag kan klara mig utan alkohol. Ja. Så klarar jag mig utan alkohol så kan jag inte vara alkoholist.
Nej, liksom. Utan då kan jag fortsätta som fan sen efteråt.
Ja,
ja. Och gärna fira då att man har klarat den.
Precis,
där
fira och sen så är man, som du säger, värre än man var innan till och med.
Ja, men vi tänkte att vi skulle börja vår vita månad. Jag hade aldrig testat något sånt förut, för jag tänkte, vad fan ska man få vit för? Det är väl onödigt.
Ja, vad tråkigt.
Ja. Å andra sidan var jag liksom vit i veckan oftast och sådär. Så jag tyckte jag var så jävla moralisk och duktig och jag vet inte. Men i alla fall, jag påbörjade den där vita månaden. Och så, sista kvällen innan jag skulle påbörja den här vita månaden, så åker jag på en sån här klassisk Ålandstripp, du vet, när man åker och då krökar man ju och sen är det party och sen så tar man köper en massa taxfree hem och sådär. Så det gjorde jag såklart. Och sen så när vi har kommit hem från den trippen, så, för då kan man ta en återställare, för då är man ju fortfarande kvar på båten.
Ja.
Då är man fortfarande party, så det räknas inte som återställare, för då är det bara dag två av, ja men gud vad man håller på.
Jag känner igen mig.
Ja.
Alltså,
Och då så när jag kom hem den här söndagskvällen så var jag fortfarande packad såklart, och då började jag spela lite Wordfeud, den här Valfa Pet online.
Just
har du provat
det? Ja, den var ju riktigt het där ett tag.
Ja. Men i vilket fall som helst så spelade jag lite Wordfeud, och då brukar jag liksom spela med såna här random människor som jag inte känner. Jag brukar inte heller direkt chatta med folk som jag inte kände. Men just den kvällen så började jag chatta med någon tjej från Värmland av någon anledning som jag inte vet hur det började. Förmodligen var det väl att vi la något snuskigt ord eller att börja fnittra kring det, eller jag vet inte. Så blev det så här, ja men nu, om du kommer till Stockholm kan du ju alltid höra av dig. Det är så här, typiskt som vi partymänniskor håller på och bygger nya kontakter.
Ja, men då blir man ju kompis med allt och alla.
Ja, eller hur?
Ja.
Och så svarar hon, ja men jag ska faktiskt till Stockholm här om 2 veckor, för jag ska på en retreat, en weekend retreat som handlar om alkoholberoende. Va? Det, vad är det här för någonting? Och så, har du hört talas om My Skarsgård, skriver hon då. Och det hade jag inte. Och så googlade jag lite på My Skarsgård. Och då visade det sig att hon var ju nykter alkoholist och läkare. Och som jobbar med alkoholfrågor och så vidare. Det var hon som skulle ha den här retreaten. Och jag bara bokar. Och det roliga var ju att när jag skulle åka dit, för det här var ju utanför Stockholm. Och då åkte jag ju med sån här kommunalt, som vi säger i Stockholm, du vet, med SL-buss, Stockholms lokaltrafik. Det var ju liksom typ 60 hållplatser till det här stället där jag skulle vara på helgen. Och jag hade ju liksom tänkt, åh gud, hela vägen dit. Så att jag planerade och tänkte, jag undrar vad det är för några som kommer att vara på den här resan. Undrar om den där på bussen som sitter där, de kanske ska vara med. Och så att jag tänkte hur jag skulle liksom lära mig att dricka ordentligt och att jag skulle inte få några mer minnesluckor.
Ja, det var därför egentligen du bokade det, för att du egentligen vill lära dig att dricka mer kontrollerat.
Ja,
typ.
Ja, det var så jag tänkte. Jag inbillade mig att det var väl det jag skulle få. Ja.
Och sen så kom du till den här, det här retreatet. Hur var det då?
Ja, det var fantastiskt. Ja. Och det var så kärleksfullt. Och Miss Garsgård hade ju också en medarbetare som heter Ola. Och det var, här skulle vi vara under weekenden, och vi var ju då, det var, alla var kvinnor som var där, och vi var då 9 pers. Och,
är det alltid bara kvinnor?
Nej, det okay. Tror jag var bara slumpen.
Det bara blev så.
Ja, ja. Och här fick vi då lära oss och bland annat räkna antal enheter och så vidare. Och det hade jag ju aldrig gjort. Det hade jag nog indirekt fattat att det skulle man nog inte göra.
Nej, fy vad svårt. Jag kommer ihåg att jag fick göra det när jag gick till psykolog och så. När jag försökte också lära mig att dricka kontrollerat. Att jag skulle liksom... Men jag tror, jag kommer ihåg att jag skämdes så mycket över hur mycket jag drack. Så jag ljög ju om
det. Ja, och det är ju, sjukdomen är ju läskig på det sättet. Att vi har ett intellekt och kan vara ganska smarta ibland. Men den här delen som då är beroendedelen av
den är kidnappad, helt fasen. Enkelt.
Ja. Men i alla fall, här kunde jag ju vara ärlig, för det var ingen som skulle se det, utan jag satt ju, men det är lika svårt att vara ärlig gentemot sig själv också, måste jag säga.
Ja, det är svårt när man inte har, alltså, för att det var inte som att jag, när jag var ute, satt och tänkte på hur många glas öl jag hade druckit, utan jag bara drack ju.
Just det. Så, nu, så då satt jag där och räknade och grejade, och så tänkte jag så här, okej, jag dricker ju inte i veckorna i alla fall, jag dricker ju bara i helgerna. Fast nu under pandemin har jag ju faktiskt druckit lite grann i veckorna ändå. Ska jag räkna in det? Eller ska jag räkna det som var förr, hur det var förr? Eller ska jag, och så där höll jag på och wheela och deala med mig själv ungefär. Men jag kom ju fram till att även om jag bara skulle räkna vad jag hade druckit på helgerna. Och det började ju ibland nu bli ändå att jag gick ut både fredag och lördag. Och så började man titta på liksom nästan i antal flaskor typ och så. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men jag konstaterar ju i alla fall att slog man ut det på hela veckan, även om det bara var helgen, så hörde jag ändå till den kategori som dricker mest.
Hur var det att inse?
Ja, det var som en käftsmäll. Då fattade jag. Jag visste att jag var missbrukare av alkohol, det kunde jag förstå. För det hade blivit fler och fler såna här tillfällen, som typ från 65-årsdagen då, när jag inte kommer ihåg att jag kom hem. Det hade visserligen hänt förut. Men det var liksom verkliga minnesluckor. Jag fick titta ibland i Uber-appen. Tog jag Uber eller? Och när jag inte hade någon betalning i Uber, ja, men då måste jag ju tagit tunnelbanan då. Alltså det var verkligen... Så jag kunde liksom inte rycka på axlarna lika ofta längre som jag kunde förr. Så det här blev då en ögonöppnare såklart. Och sen när vi dag 2 skulle gå igenom lite grann och titta på olika faser i när man då räknas som missbrukare, när man räknas som alkoholist och så vidare, så var jag fortfarande ändå så övertygad om att jag missbrukare var jag fasen. Jag fick nog akta mig för att komma till den här fasen, så är jag fjärde fasen, där man är alkoholist. Det förstod jag. Att, jag måste göra någonting nu. Och då var det igen sådana här lite exempel på att olika strategier vi har tagit till, typ det här med hälften vatten, hälften vin och så vidare. Då gick det också upp för mig, fan, det här är ju vita perioder. När det dök upp, alltså jag fick så dåligt samvete, för då satt jag där med min påbörjade vita månad och insåg vad jag höll på med.
Du hade börjat den vita månaden då, när du, just det, såklart. Ja. Fast det, nu fattar jag, nu är det jag som är trög, för att det var därför du säkert var sugen på att åka iväg dit just då, såklart. Ja, just det.
Så jag hade ju liksom en påbörjad vit månad och sitter där och inser, men fan, det är bara för att jag ska kunna fortsätta sen, för att jag ska kunna... Och jag började se om allt det här och alla de här strategierna. Och sen...
Det blev verkligen en spegel.
Ja, det blev jättetydligt för mig. Det bara gick upp för mig. Och sen när vi då skulle igen de olika faserna, så hade jag tyckte det var otroligt vuxet av mig att inse att jag tillhörde fas 3, det vill säga missbrukad alkohol, att det var farligt nära för 4:an.
Som var alkoholist.
Ja, tills vi efter lunch gick noggrannare igenom 4:an. Och jag fattat, nej, du har lämnat 3:an. Du är i 4:an. Du är alkoholist. Och jag bara rakt ut bara skrek, Men fan, ska jag behöva bli religiös nu eller? Gud vad tråkig jag kommer att bli.
Vad kul att du trodde att du skulle vara tvungen att bli religiös. Ja. Varför tänkte du så?
Jag vet inte. Men det kom så här spontant och det var typiskt mig liksom. För alla satt ju runt bordet och hade väl egna upplevelser. Här kom, släng jag ur mig någonting liksom. Och jag kommer ihåg hur den där Ola och My, de tittade på varandra och så var det någon av dem som sa, jag tror det var Ola som sa så här: tycker du vi verkar religiösa eller tråkiga eller?
Så jävla bra sagt.
Ja. Och då tänkte jag, nej men gud vad pinsamt liksom.
Men vilken grej ändå att ha gått från att bara tänkt på alkoholister som någon som har förlorat allting, som inte har någonting kvar, det är ju verkligen inte jag, till att helt plötsligt fatta det är fan jag, bara att min parkbänk är inne i min soffa.
Nej, det var verkligen, denna upplevelsen är så stark och jag tycker den är så coolt med det här att en helt främmande människa fick mig spontant att bara boka och fick mig att sen när jag satt mig på bussen hem bestämma mig för att jag skulle sluta. Att jag inte skulle fortsätta den vita månaden efter den tog slut, utan att jag skulle aldrig börja mer. Och jag satt där på de här cirka 60 hållplatserna och planerade och tänkte och fram och tillbaka. Jag behövde de där hållplatserna för att liksom komma till fram. Att nu går jag av och nu bestämmer jag mig för det. Och så på den vägen blev det. Så att i min bok när jag beskriver om hela den här resan så är ju det här en stor del av min vändpunkt såklart. Mm. Och jag var väldigt entusiastisk från början. Ungefär som... Åh, nu ska jag få barn. Jag åker till Danmark. Nu ska jag sätta igång ett nytt projekt. På samma sätt känner jag så här. Åh, nu ska jag sätta igång ett nykterhetsprojekt som jag ska ro i land. Bara det att det är ju inget man ror i land.
Tyvärr.
Ja.
Vi som är prestationsprinsessor, ja, vill gärna,
ja, tänka. Men det var så jag var. Jag var entusiastisk och inte deppig. Jag hade ju visserligen sagt det här, men gud vad tråkig jag ska bli. Och det är klart att jag började tänka också, hur ska det bli nu med kompisarna och vad blir min identitet nu? Tidigare partypingla, cool, tyckte jag själv. Och så helt plötsligt ska jag bli tråkmåns.
Ja, men alltså, för det där känner jag igen mig jättemycket i, för jag var ju också den här partytjejen, ja, som alltid var på att dricka bärs liksom. Och jag kan också känna igen mig att så här, samtidigt man har tagit det där nykterhetsbeslutet att så här, känna sig stärkt i det, men samtidigt känna sig så vilsen.
Ja.
Alltså vad fan, vem är jag nu då när jag inte är den där personen som hänger ute på helgerna med mina kompisar?
Just det.
Hur hanterar du liksom den vilsenheten?
Jag tror att igen är det kan jag se nu när du ställer den frågan, så slår det mig nu att jag då flyttade över fokus till igen prestationsfokuset. Det vill säga, nu ska jag bli världens bästa nyktra alkoholist. Istället.
Jag ska visa dem.
Typ.
Vilka nu de är.
Ja, eller hur? Men det var, alltså då fick jag energi istället. Mm. Så att den här sorgen, eller hur man ska säga, om jag nu inte haft ångest tidigare i mitt liv direkt, utan alltid haft strategin av att positivt tänkande och jajamensan, det är problemlösare, det här fixar vi. Så det är ju en styrka på sätt och vis, men det är också ett sätt att förtränga. Så att jag tror att det tog liksom överhanden att det ska bli spännande och lite coolt att ändå bryta ett sånt otroligt mönster. Och så fram tillbaks höll jag på och sena sekunder tänkte jag, men gud, vad hände med det här?
Men för att du umgick ju typ bara med vänner som du drack med.
Ja, typ.
Så vad hände med de här vännerna när du helt plötsligt skulle bli nykter?
Alltså, det är ju en process allt det här. Så att, som sagt, i början då var jag ju den här hurtfriska. Och så skulle jag träffa mina kompisar. Oh, vet du vad, jag ska bli nykter. Gud, och jag kan liksom bara tänka hur de känner. Men Karin, lugn är nu, vad fan, liksom, sådär. Så jag började ju träffa kompisar, jag gav ju bort spriten, all som var i det här spritskåpet och det, och full fart framåt. Och i och med att jag hade så full fart framåt så hann jag ju inte riktigt heller tänka så jäkla mycket. Och jag skulle ju ändå inte gå ut på krogen ju.
Liksom. Nej, så du gick inte ut längre?
Nej, det var ju självklart att det skulle jag inte göra.
För att många som är i den situationen kan ju tänka att dels att man är rädd för att berätta för folk att nu ska jag vara nykter, att det kan vara jobbigt. Men också så här, att vad ska de tycka om mig nu? Kommer de fortsätta vilja vara med mig? Och vad tråkiga de kommer tycka jag är. Och ofta så sitter ju det bara i våra egna huvuden. Att det är faktiskt så här, vi som tänker på det mer, vi som slutar, ja, än att de som vi hänger med, ja, faktiskt bryr sig.
Och så tänker man ju in sig själv. Mm. Hur hade det varit då när jag tyckte det var skitkul ute på krogen om bästa väninnan hade kommit och sagt att nu ska jag bli nykter.
Ja, men för fan. Liksom,
åh, gud vad jobbigt.
Värsta mardrömmen.
Ja, eller?
Men det säger mer om oss.
Ja, det gör ju det. Mm. Men det roliga var, det var ju igen det här, det var ju fortfarande pandemitider, så det var inte så naturligt heller att liksom träffa så himla mycket heller, utan jag berättade ju för några av de närmaste väninnorna, och alla var ju inte nödvändigtvis partyväninnor heller, om jag ska uttrycka det så, utan det var ju folk som kanske mer var lite måttliga som jag berättade för också, bland annat, så att det var ju en kombo lite grann det här. Men det häftiga var att jag hade ju inte berättat till mina söner att jag skulle åka bort på den här weekenden. Mm. Så när jag skulle berätta för dem, då blev det ju att jag bokade liksom, att jag skulle träffa ena sonen då efter jobbet och berätta om det här. Och han bara liksom, ja, men han bara typ ryckte på axlarna och att jag har mamma liksom. Mm. Och då tänkte jag så här, men gud vad häftigt. Det var ungefär som att jag kände att han litade på att det här skulle jag klara av. Eller men han kan ju ha tänkt också, ja, det säger hon bara. Och så, för sen visade det sig att den andra sonen som då inte, han pluggade på annan ort, han ryckte typ på axlarna också. Och så tänkte jag, men vad skönt, jag kanske inte har skadat dem så mycket i alla fall, eller... Och sen fick jag senare höra någonting med att de inte riktigt hade förstått att var det så illa verkligen.
Mm.
Och det här var ju långt efteråt, och då hade jag ju lätt kunnat gå ut eller skylla på det, men det var nog inte så farligt i alla fall. Men tack och lov lyssnade jag inte på det, utan jag fortsatte. För det vill jag säga också, relativt tidigt så tog jag kontakt med den här kompisen, min gamla tv-kollega. Och tänkte väl mest att vi skulle kunna göra någon business ihop eftersom hon också var nykter. Jag hade liksom ingen annan tanke än att, ja, men gud vad spännande. Så jag ringde upp och berättade hur jävla duktig jag var som hade bestämt att jag skulle bli nykter. Och träffar henne. Och hon berättade då för mig, för första gången, att hon har tagit hjälp av ett 12-stegsprogram.
Mm.
Och undrade om inte det kunde vara något för mig.
Vad tänkte du då?
Vad fan, litar hon inte på mig? Tror hon inte att jag ska klara det här själv? Tänkte jag förnärmat. Tror hon inte jag är kompetent nog att klara det här själv?
Särskilt, alltså, för det är så kul i början av nykterhet, för man har sån himla stark viljestyrka, ja, då ju, att så här, nu börjar med ett nya liv och jag ska göra allt det här, och man vill helst förändra hela, ja, världen, hela sitt liv liksom.
Och alla runt omkring,
alltså, allt ska förändras liksom på en gång bara, ja, hux flux.
Ja. Och allt kretsar ju kring mig också.
Ja, allt kretsar bara kring, ja, mig, och jag kommer fixa det här och det är inga problem, och alltså, där har jag också varit, ja, när jag varit nykter på egen hand liksom, så här. Ja, vadå, jag hade ju inte så mycket problem så att jag behöver hjälp från någon annanstans. Alltså, det är klart, det här klarar jag.
Och, ja, och jag hade ju klarat det här med tabletterna själv, så att säga, ändå.
Mm.
Så jag tyckte väl att kan jag göra det så kunde jag väl liksom klara det här själv också. Det var väl bara att sluta. Men det som jag är glad för idag, det var ju att jag har vad jag brukar kalla för duktig flicka-syndromet. Så att när hon då sa, kunde inte det vara något, och föreslog, det, redan ikväll så finns det ett digitalt möte, sa hon. Shit också. Så tänkte jag, ja, men jag kan ju inte, jag måste ju verka seriös, liksom, att jag tar det här på allvar. Så mitt första 12-stegsmöte blev ett digitalt möte. Och då var det ju första gången jag sa, hej, jag heter Karin, jag är alkoholist.
Åh, hur var det?
Alltså, det var konstigt. Men igen, jag skulle ju vara lydig. Alltså, jag skulle ju göra som man skulle. För det skulle man ju, liksom. Ja.
Men modigt att säga det på ditt första möte då.
Ja.
Det gjorde inte jag.
Men det var egentligen att jag skulle vara duktig.
Ja.
Jag skulle vara så jävla duktig, för att jag insåg ju.
Mm.
Jag minsann förträngde ju inte. Jag insåg ju verkligheten.
Mm. Ja, såklart, absolut. Ja, jag förstår. Ja. Men hur var det liksom annars att sitta på det där mötet då?
Nej, men det var som en stor dimma såklart, och det berättar, ja, ju alla om. Och det, jag skulle säga att de alla möten var ju i början som en dimma. Och det digitala är ju, som du vet, man ser de här små rutorna, och det blir ju också väldigt konstigt annat format än, nu var jag ju van vid det jobbmässigt, för jag använt det redan jobbmässigt, så det blev ju liksom mer arbetsrelaterat, så det känns lite konstigt, men då var det ju så bra att den här gamla tv-kollegan redan dagen därpå sa någonting om att ja, men det finns ett fysiskt möte också på Söder, det börjar klockan si och så, det skulle kunna. Och jag tänkte, shit, kan hon inte ge sig liksom? Vad fan?
Jobbig person.
Ja, men gud vad jobbig hon var. Och, men det är ju det här attityden kan själv, attityden, och att jag vet nog mensan bäst och bla bla bla. Jag är ju världens bästa nykter alkoholist. Så här. Men jag är så glad för det. För jag gick på det mötet, jag gick på något ytterligare. Och alla var så välkomnande. Och jag kommer ihåg hur jag första gången hörde det här uttrycket mental besatthet. Jag hörde det här med beroende, att det är en sjukdom. Mm. De här små orden, nyckelorden som började poppa upp, som gjorde att jag började känna igen mig.
Mm.
För i början så såg jag bara att alla andra var mycket värre än jag. Och jag såg ju dem som drack på vardagarna i sin ensamhet. Och det gjorde ju inte jag, som om det var bättre.
Ja, men exakt. Och det är där, för mig med mental besatthet, så är det ju som att så här, då kanske jag bara dricker en gång i månaden. Men det är ju om jag faktiskt tänker på den där gången om en månad när jag ska få dricka igen. Oh, och bara vill räkna ner dagarna till den där gången. Och sen så äntligen är det där. Och sen så när den har varit så längtar man till nästa gång igen. Och man kan inte släppa tanken på när jag ska få dricka igen. Liksom. Medan många av oss tänker på en alkis som någon som, eller någon som går på talsidsmöten som någon som, då dricker man ju varje dag. Och de fördomarna hör jag fortfarande än idag hela tiden.
Ja, det är jättetokigt.
Ja.
Och det är ju också någonting som vi behöver vara förlåtande för gemene man som träffar oss, att många har kvar den synen. Mm. Jag vet att jag också tyckte, för man pratade, jag hade hört talas om att man ibland sa att det var en sjukdom, och då hade jag alltid tyckt att nej men vadå, då skyller folk ifrån sig och det är väl bara att sluta, tills jag själv drabbas, och då är det så lagom att då helt plötsligt så accepterar jag, okej, det är en sjukdom.
Men, precis.
Ja.
Och det är en sak att skylla på att det är en sjukdom och fortsätta i sin sjukdom och bara så här, alltså rättfärdiga sitt beteende när man dricker. Sen är det en sak att faktiskt inse sin sjukdom och faktiskt göra någonting åt det.
Ja.
Nej, men det är verkligen så dumt det där också. För jag kommer ihåg att i början när jag började gå på möten sådär, att när jag började berätta för lite fler människor att jag hade blivit nykter och så, och folk blev så förvånade över att jag hade blivit nykter, för bara, du har väl inga problem. Och det var nästan som att, trots att jag innerst inne visste det om mig själv, så var det som att andras åsikter påverkade mig så mycket. Så var jag så här, men gud, ska jag verkligen vara här? Alltså, det var ju så många månader som jag pratade med min sponsor om det här, att så här, ska jag verkligen vara i det här sammanhanget, passar jag verkligen, alltså så mycket fram och tillbaks. Det jag kom fram till slut var bara så här, men spelar roll om jag är alkis eller inte? Det här hjälper ju mig.
Ja.
Så då ska jag ju vara här och jag kan hjälpa andra.
Ja, och det är jättefint att du säger det, för det står ju, man säger ju också ofta i de här under tolvstegsmötena, säger man ju någonting om att det enda som krävs är en önskan att sluta med alkohol.
Exakt.
Och det är ju det som räcker. Vi behöver inte ens definiera om vi är alkoholist eller inte.
Nej.
Utan det är en önskan att.
Mm.
Och jag kan ju definitivt, jag kan se att jag utvecklade alkoholism. Jag kanske inte var alkoholist liksom när jag var yngre, men jag kanske var potentiell alkoholist. Men det gör detsamma när jag blev det. Mm. För det kommer jag aldrig kunna veta.
Mm.
Och det har släppt. Det viktigaste är att man vill sluta. Och jag kommer ihåg i början när jag gick ju ganska ofta på möten då ändå, och jag tog en sponsor, för det skulle man, jag skulle vara duktig där också då. Och det är jag jättetacksam för. Alltså, tänk om jag har försökt gjort det här själv, det hade inte funkat. Jag hade inte mått som jag gör idag, skulle jag säga.
Så... för viljestyrka tar den bara en bit. Alltså viljestyrka kan man gå på i flera år i och för sig, men någon gång.
Ja, det
så...
hade jag kanske klarat, men jag hade inte mått bra.
Nej.
Och utan här fick jag ju då chans att titta på bakomliggande orsaker och lära känna mig själv bättre och verkligen bromsa ner och inte det här springandet igen då lika mycket.
Kände du också, som jag gjorde när man kom in i den här gemenskapen på något sätt efter att ha varit den här partytjejen, att det lite hjälpte en att få tillbaka sin riktiga identitet?
Ja.
För att nu kunde man helt plötsligt få chans att prata med folk på riktigt. För första gången. Och på det sättet bli speglad i andras erfarenheter. Och, och samtidigt inse vem jag är faktiskt på riktigt och få den här gemenskapen. För det är det som många är så rädda för när de blir nyktra, är att de ska bli ensamma och tråkiga. Och här är man helt plötsligt i en gemenskap där shit, vissa är mycket värre än mig, har haft det mycket värre än mig, vissa har haft det inte alls lika illa, men vi är ändå här av samma anledning. Och det hjälper ju till med identiteten.
Ja, men det hjälper oss också att lyssna. Det är jag fortfarande inte så jättebra på. Men mötena är ju ändå uppbyggda så att man sitter och lyssnar på vad folk har att säga. De får tala till punkt.
Mm.
Och det kan jag ju verkligen se, att när man är ute på krogen så är man ju bara fokuserad på sig själv och sitt talande och hinner inte lyssna särskilt mycket.
Nej, men alltså, för det första glömmer man ju bort allting som man har sagt också.
Ja, det är med. Därför blir det lite både, repeat också.
Både vad man själv har sagt och vad andra har sagt. Så, ja, det är fruktansvärt.
Uh-huh.
Men alltså Karin, det är ju så inspirerande. För det här, alltså, du har alltså varit nykter i 5 år.
Ja, inte riktigt än, men det är oktober blir det 5 år.
Oktober blir det 5 år. Wow, alltså det är ju så stort.
Det trodde man, alltså man tänkte inte så. Även om jag då hade som livsvision, jag nästan tyckte det var fånigt när folk sa en dag i taget, för jag var ju så himla projektinställd liksom. Det är ju forever.
Vi tar forever i taget.
All or nothing, du vet, såhär, all or nothing. Men nu förstår jag den här tanken med en dag i taget. För det är ju så att leva i nuet istället för att hålla på att tänka på en massa bakåt i tiden eller framåt och oroa sig och så vidare, så är ju det en otroligt fin grej. Men vad jag tänker, 5 år, ja, det är en lång tid, men det är också en process som behövs. För alldeles i början, apropå det här där vi jämför med varann och hör jag verkligen hemma här, de här är ju värre än jag har ju bla bla bla, jag har ju fortfarande kvar min lägenhet, jag har ju fortfarande jobb, jag har inte kronofogden efter mig och så vidare. Så jag gick ju ett tag och trodde att jag var alkoholist light, liksom. Men det finns inget sånt. Och jag kan se idag, hade jag inte varit med i programmet så hade risken varit, och hade jag fortsatt att liksom tycka att jag var alkoholist light, så är risken också att jag hade liksom tänkt att jag kan nog dricka lite till eller... så, att jag hade inte tagit riktigt på allvar. Men idag förstår jag att jag kan inte. Och jag är inte intresserad av att ta ett glas. Jag vill ha 73 om jag ska.
Man dricka ett är jätteonödigt. Fan vad tråkigt.
Och det här, och folk säger, ja men att ta ett glas vin, och så säger de något tjusigt namn eller någonting.
Mm.
Nej, det har inte intresserat mig. Det är alltid effekten jag har varit ute efter. Inte smaken egentligen.
Mm. Och det är också något man har insett i nykterheten, att det faktiskt var så, för att då intalar jag mig att jag älskar whisky till exempel.
Ja.
Eller öl.
Ja,
eller
hur jävla gott är det egentligen?
Fan vad jag spyr bara att tänka på hur det
smakar. Jag körde gammeldansk, körde jag.
Gud vad äckligt.
Och jag tyckte...
Alltså att det fortfarande är rysningar, det säger så mycket.
Och jag tyckte det var symboliskt, eftersom mina söner var made in Denmark, så var det...
Ja, vad fint. It's a love story. Ja, men för det är ju, det vill jag också säga, att det är det jag tänker att programmet hjälper många med också. Alltså så här, det här att faktiskt våga ta, nu, det behöver inte vara 12 steg, men att våga ta någon hjälp utifrån liksom, att det är så himla bra att göra det. För att jag menar, trots att man blir nykter så händer ju fortfarande livet.
Oh ja.
Skit kommer hända.
Absolut.
Alltså du kommer vara tvungen att ta dig igenom jävligt jobbiga grejer fast du tagit bort alkoholen. Och för många blir ju sen när det händer jobbiga saker eller till och med roliga saker ibland i livet, har man inte det här stödet runt omkring sig eller på något sätt, återfall kan hända ändå, men då är det lättare att glida tillbaka igen till gamla beteende, för man tänker att det är skit i alla fall, så nu kan jag lika gärna dricka lite igen, det var ju inte så illa. Så det är det som blir så fint med din story också, att du liksom, på ett sätt så kan man ju säga tack och lov att du var den här duktiga flickan som bara ville lyssna och göra liksom rätt, så att du liksom slapp hamna där. För jag är ju också nyfiken på, har det varit under de här 5 åren då snart, vad har liksom varit det jobbigaste med nykterheten? Har det funnits så här hinder då jag tvungen att ta dig igenom, eller...
Ja, men det är klart att det är precis som du säger, att livet har ju alltid upp och ner, självklart. Men jag tror att det handlar också om, jag tror att jag har ju också gjort identitetsbyte i form av att helt plötsligt är jag ju då när jag fyllde 65. Som företagare behöver jag ju inte bli pensionär då om jag inte vill. Men jag menar, jag fattar ju att jag är det om jag är den typ av åldern. Så jag tänker att det som har hänt är ju att jag inte bara tappat partypingla liksom identiteten, jag har ju tappat liksom prestationsleverans och så vidare, identiteten. Å andra sidan så jag driver fortfarande mitt företag men jobbar typ 10% av en heltid, så att det är inte mycket jag gör. Och det gör jag fortfarande för jag tycker det är roligt. Men jag ser också att jag drivs av fortfarande att vara duktig eller kompetent eller vad folk ska tycka och såna där saker. Så det är ju inte så att bara för att man genomgår ett 12-stegsprogram, fortsätter att leva i det och jobbar vidare och så vidare, vilket är en förutsättning, tänker jag, så att allting blir förbättrat. Men jag skulle säga att jag är mycket lugnare idag. Jag kan se och analysera när det är på väg att hända något som jag inte tycker är bra för mig. Jag hinner bromsa mig. Jag har liksom strategier som gör att istället för att gå igång på något som är jobbigt, så vet jag att imorgon är en ny dag. Låt det vara. Så det är massa såna här hjälpmedel jag tycker jag har fått. Så jag kan inte liksom spontant komma på, ja men den där jobbiga grejen händer, eller den där jobbiga. Utan det är mer att, ja, det har hänt olika saker, men jag känner att jag har kunnat hantera dem. På ett vuxet sätt.
Ja, men jag förstår det, för att det är ju tyvärr så det kan bli. Jag säger tyvärr, för att när man blir nykter så dyker de här grejerna upp ofta som man har flytt ifrån. De här grejerna, mycket saker kan, jobbiga saker kan liksom dyka upp. Men fördelen med att man är nykter nu, det är att man faktiskt kan ta tag i de här sakerna också.
Just det, och man vågar
kan
göra det.
Man vågar göra det, och man går inte runt i cirklar hela tiden. Man kommer faktiskt vidare ifrån, istället för att bara ha en idé om att det här borde jag göra för mig själv. Och kan liksom komma vidare med livet på något sätt.
Ja, nej,
liksom.
Men det är jättebra sagt, för jag tänker det också. Det är ju varje dag som är med i programmet, och jag går väldigt ofta på möten fortfarande. Det förstod jag ju inte i början, att man skulle liksom fortsätta gå på möten, och då trodde man ju mer att då skulle igen vara duktig grejen där, utan jag går på möten idag för att jag vill gå på möten.
Men avslutningsvis, Karin, för vi ska börja avrunda, den viktigaste frågan, nu har vi redan snuddat lite vid det, men den viktigaste frågan som jag kommer på nu i alla fall, det är ju så här, under de här snart 5 åren som nykter, vad har liksom nykterheten gett dig, vad har varit liksom det bästa?
Det är så otroligt mycket. Det är ju såklart att jag känner att jag själv har blivit en vänligare människa. Det har varit så fint för själen. Det är framförallt att från att ha trott att vem ska jag nu umgås med, så har jag fått en ny bekantskapskrets som alla är nyktra. Och framförallt vad jag känner är att det är frihet. Jag är fri. Så mitt tidigare här all or nothing, jag försöker bli lite mer lagom.
Det är svårt.
Ja, det är jäkligt svårt, men jag känner en inre trygghet och en tillit. Jag älskar det här uttrycket att det blir som det ska. Som vi har ju väldigt mycket såna här uttryck, och jag känner verkligen ett lugn. Jag känner att det har jag också uttryckt några gånger. Folk pratar ju att man har drömmar i livet ofta, vilket man ska så ha, och de flesta har. Det är inget särskilt jag drömmer om att uppnå. Jag är nöjd med det jag har idag. Och det är coolt att kunna säga, tycker jag.
Det är fantastiskt. Ja. Istället för att hela tiden jaga massa andra saker där borta, så är man nöjd här och nu. Karin, tusen tack för att du kom och gästade.
Ja, tack. Och vad mysigt att vara på att prata med dig igen.
Tack,
ja, vi ses imorgon igen.
Ja, det gör vi. Det blir en lunch snart.
Ja.
Det får inte du som lyssnar vara med på doktorvärlden. Men ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av